Välkommen till God Ton, en podcast med mig, Hanif Bali och Per Lindgren.
Tjena, tjena.
Vår vän Jens Ganman, eller vän, han har varit med på podden en gång, har fått pris som årets svensk.
Jag vet.
Det är ju jättekul.
Just det, han har gått till Refaat El-Sayeds fotspår.
Exakt. Det här var ju, årets svensk var ju ett pris som delades ut av Aktuellt var det först. Och sen, man gjorde det några år och så la man ner och så plockade Fokus upp det. Och Fokus är ju en sån här tidning som blött pengar genom tiderna och sen nu blivit köpt och omstöpt och lite sånt av Axon Jonsson-gruppen. Och det är ju, vad heter han? Deras chef
Hakelius.
Hakelius, ja, som har tagit över där. Och de visade vinst faktiskt 2018, alltså förra året då, blev första året de visade vinst någonsin. Så frågan är hur det går för dem, men det
Jag gillar Hakelius. Jag måste bara flika in en helt annan grej om honom. Alla borde läsa hans bok Döda vita män. Svin bra. Handlar om så här brittiska och amerikanska aristokratgubbar som har gjort så här helt outrageous grejer. Älskar den.
Men det var väl en reaktion på Muffs grej att man, när Muff hade en så här woke period, de sa att man ska sitta och läsa Döda vita män. Det är seriöst.
Är det sant?
Ja, det är en reaktion på när Muff försökte vara woke.
Det är så roligt.
Ja. När det här då kom ut så kan man ju föreställa sig reaktionerna hos våra, så att säga, vänsterliberala vänner.
Kavesa drack inte skumpa, Jessica.
Nej, nej, exakt. Och medans ja, resten av Twitter tyckte ju var att det var kul, eller resten av internet som följer honom och har gjort det länge tycker ju att det är kul. Medans reaktionen då från, ja, men Syd-DN, som de kallar Sydsvenskan, Moa Berglöf, var ju att att säga att 2015 vann Volontären. Och medans 2019 vann Rasisten.
Just det, för man vinner för föregående år.
Exakt. Och hon säger att, ja, men, och så länkar hon till en krönika där hon pratar om att samhällsklimatet har förändrats, bla bla. Och hon har ju väl rätt i att samhällsklimatet har förändrats, men har samhällsklimatet förändrats till att bli mer rasistiskt? Det är jag inte så helt övertygad om. Men det intressanta är ju, så att säga, vad reaktionen blev på hennes rasismanklagelse. Och då blev det direkt två läger, såklart, där vissa tog henne i försvar och vissa tog konflikt mot henne. Och de som tog henne i försvar, av inte så märklig slump, är såklart både ideologiska vänner men också faktiska vänner. Men det intressanta är att hennes faktiska vänner är ju, ja, men tykonomer med väldigt stora plattformar. Så då ger du ju intrycket av att det finns mycket breda åsikter kring den här frågan. Men egentligen handlar det om bara, liksom, bara nepotism, att folk vill bara stötta sin kompis. Och lite så är det väl också kring de debattörer som är pro-Ganman, nämligen jag pratar ju pro-Ganman, för jag gillar Ganman och har liksom umgåtts med honom på många av de här, liksom, eventsen med dålig värdegrund, som hur kan vi och sånt. Reaktionerna var ju ganska intressanta, för att den första reaktionen var att man skulle göra ner honom, typ såhär, vem är det? Det var den första, såhär, man skulle låtsas som att man inte visste vem han var. Men samtidigt såhär, 2018 års pris, nämligen, det gick ju till, alltså, som delades ut förra året, det gick ju till rektor Hamid, som vi för övrigt måste få med på podden.
Men han kan ju kanske läsa Facebook ibland.
Ja, men han är lättare att få tag på honom på Twitter, tror jag.
Okej.
Så har jag hans mobilnummer. Och
ja, det vore ju en väg. Fan, jag här håller på att skicka röksignaler.
Ja, men saken är, hur många visste vem han var innan han fick årets svensk? Alltså, det var ju en liten Twitterbubbla som följde honom, och det var någon artikel på GP, liksom. Men alltså, det var inte jättemånga som visste vem han var. Men då var ju inte reaktionen så här, vad fan är det här, jävla rektor? Alltså, det var ingen som gjorde så. Så i början var ju liksom den reaktionen. Och sen kom ju den här rasismanklagelserna. Och det var ju som sagt väntat. Och då har man ju försökt få, liksom, få någon form av liksom bevis har folk avkrävt då så här, men vad det är som är rasistiskt med dem. Och jag vågar påstå att det här är helt fel strategi. Jag har själv gått in i den fällan, men nu när jag tänker efter lite så är det faktiskt helt fel strategi att göra det. Och jag har försökt korrigera mig själv. Nämligen, Jens Ganmans reaktion var: jag ger dig 10 000 kronor till valfritt välgörande ändamål om du hittar en rasistisk grej jag har gjort, sagt eller gjort. Och det kan man ju förstå. Och sen så hon skrev då någonting i form av att: nej, nej, jag menar inte att du är rasist, jag menar rasismen i abstrakt form. Bara, nej, men det, du skriver explicit att han är rasisten i fast form.
Ja.
Den gick till rasisten.
Ja.
Det är liksom inte till rasism, inte till liksom något av, utan rasisten.
Mm.
Så det kan man ju inte liksom skriva sig. Hon kan ju inte.
Nej, men även om hon ska försöka göra det mer abstrakt, så är det så här: det minsta hon säger är ju att genom att han vann så har rasismen vunnit. Det är ju det minsta. Alltså, jag läser det som du också.
Det är rasisten.
Jag vet.
Det är personerna.
Jag vet. Jag läser det så som du läser också. Ja. Men även om man skulle göra den lite så här välvilliga tolkningen, så är det ju fortfarande kopplat till honom som person.
Ja.
Det går ju liksom inte. Nej. Att han, utan honom i ekvationen, så har inte rasismen vunnit. Hade hon sagt samma sak ifall det var Kavesa som vann? Det är ju liksom han som är droppen som får bägaren att rinna över för rasismanvändandet.
Nej, men jag undrar så här, om låt oss säga att förra året, som jag hade tweetat liksom förra året, nej, men så här, 2015 vann volontären, i år vinner svartskallen.
Mm.
Alltså, och sen bara, nej, alltså jag kallade inte Hamid för svartskalle.
Nej,
jag menar det i abstrakt form,
ja, bland
svartskalle.
Exakt.
Alltså det, ja, men man kommer inte runt det. Hon gjorde bort sig, och jag tror hon försökte skriva sig ur det för att det är liksom förtals, alltså du kan förtalsanmäla någon för någonting sånt. Men jag tror hon är bara överdrivet nervös. Han reagerade med att höja priset till 20 000 kronor.
Mm.
Det var hans reaktion på det. Och jag vågar påstå att det är fel. Jag reagerade genom att säga: ja, förvisso har jag inte hittat något rasistiskt med honom när jag har följt honom, förutom det faktumet att han verkar itka bachebazi med en tajikisk pojke. Men det är mer kulturell appropriering om något. Och det här är ju såklart en referens till vår älskade tajikiska pojke Mustafa Panshiri. Och de är ju ett så att säga radarpar. Och det är väldigt många som har så här sagt så här: men det är lite märkligt att ni anklagar honom för rasism, särskilt med tanke på hans ganska nära samarbete med Mustafa liksom. För de har ju anklagat honom för rasism mot afghaner exempelvis. Och, så. Mm. Och de bara: men det liksom, skulle inte Mustafa reagera på det? Just, han känns inte som en kille som bara tar rasism mot afghaner.
Nej.
Och de bara: nej, men jag har ingen aning vem Mustafa Panshiri är. Har ett par. Och då bara: men alltså, om man ska rikta anklagelser kring någons ideologiska utgångspunkter,
ja,
då borde man känna till personen något i alla fall.
Ja.
Och att liksom tänka Jens Ganman, men sen inte veta vem Mustafa Panshiri är, då har man
du vet man ingenting om Jens Ganman.
Man vet ju ingenting om Jens Ganman.
Nej.
Då. De här två sitter ju ihop.
Ja.
Men det här var ju liksom... Ja, jag tänkte bara utberätta en utarbetad strategi då, hur man, och det var väldigt många som skrattade åt mitt inlägg när jag kallade liksom, jag bara: nej, han är inte rasist, han är pedofil liksom. Mm. Alltså, det är många skrattade åt det, och jag tänkte bara dela med mig varför det funkar. Och det här är ju någonting, sen nu när vi skrattat färdigt åt det, som jag vill liksom lära er, både dig och våra lyssnare liksom, hur man ska bemöta falska anklagelser om rasism.
Mm.
Och det är såklart tråkigt att behöva lära ut det.
Mm.
För att liksom, problemet med den här metoden är att även legitima anklagelser om rasism funkar det här på.
Mm.
Men i och med att det går liksom en legitim anklagelse på 100 falska, så känner jag att liksom, jag måste tyvärr proliferera den här metoden.
Så nu kommer du liksom, i och med det här anförandet som nu följer, så kommer du bli inbjuden som så här gästtalare hos NMR.
Ja, exakt. Hur slipper vi rasismstämpeln? Okej. För det första, och det är det här att besvärjelser och liksom förbannelser, de fungerar bara om du tror på dem.
Just det.
det är någonting viktigt att komma ihåg, nämligen du måste först liksom komma till insikt med att när någon kallar dig rasist eller sexist eller någon av de här, du vet, orden, så händer det faktiskt inget i den faktiska världen.
Nej.
Alltså du blir inte, eller ingenting ändras.
Ja.
Och det är bara ord.
Ja.
Det är det första. Okej? Sticks and stones may break my bones liksom. Men ord kan inte, det kan bara såra dina känslor.
Just det.
Och orsaken till varför liksom makten, och det är verkligen makten, använder de här epiteten som besvärjelser, är ju för att de fungerar. För ni tror på dem.
Mm.
Ni tror på dem. Svensken är ju så att säga mer vidskeplig kring liksom ordets okulta makt än liksom en häxprocessare på 1500-talet. Det är liksom att försöka skydda, alltså när, om du går runt och liksom försöker skydda dig mot häxor och liksom sätter upp små totempolar överallt och liksom trinkets för att skydda er själva, det är ju då ni ger ordet makt liksom.
Mm.
Det är ju då liksom ni ger, när ni skyddar er från de här epitetet, det är den rädslan som är makten.
Mm.
Rädslan för att bli kallad det.
Just det, det som ger, då blir det handlingsdirigerande och så.
Exakt. Mm. Och det här är ju, det var ju punkt nummer ett. Punkt nummer två är ju att om andra människor tror på de här epiteten, alltså du är med, det är ju liksom lite som att det är inte fel av dig, alltså det är inte du som orsakar trafikstockning, men när 200 personer är ute och kör bil samtidigt så orsakar ni alla lite trafikstockning.
Mm.
Det är liksom, och det här blir ju samma problem, när du är rädd så är alla andra också rädda.
Mm.
Och de blir rädda för du är rädd.
Mm.
Och det är svårt att liksom säga vad som är hönan och ägget här. Men det är uppenbart att den här makten kommer därifrån. Och att andra människor liksom tror på dessa epitet, det kan ju liksom skapa obehag hos gemene svensk. För det är liksom, det är liksom, men det är också viktigt att komma ihåg motsatsen, nämligen rädslan för någonting är oftast värre än rädslan, än liksom den saken själv.
Ja.
Alltså rädslan för, alltså oftast människor mer rädda för ett hot än vad när hotet exekveras, att det, vad liksom konsekvenserna av det är.
Just det.
För att då är er liksom fantasi är oftast mer liksom, vad händer om någon tror att jag är rasist?
Men så där är det ju liksom i en skräckfilm.
Ja.
Alltså det, när man smyger runt i huset och inte vet var mördaren är någonstans. Ja. Det är det läskiga. Sen så när liksom mördaren visat sig,
ja,
då är liksom så här, då har man på något sätt, då är det definierbart.
Ja.
Då är det så här, ja men då är det inte lika läskigt längre.
Exakt.
Då är det så här, okej, men bra, då vet vi varifrån hotet kommer liksom.
Och det här är ju från, det här finns ju till och med från den här Rules for Radicals, Saul Alinsky skrev på 60-talet, nämligen the fear of something is greater than the fear of the thing itself.
Mm.
Men här är ju liksom viktigt att komma ihåg att det är ingen idé att vara rädd. Fler kommer så att säga respektera dig om du står fast trots de liksom epiteten som slängs mot dig än de som kommer ogilla dig på grund av de epiteten.
Ja.
Det är någonting viktigt att komma ihåg, för det kommer liksom, då blir det mindre rädsla hos er. Men orsaken till varför många liksom långtida profilerade debattörer i många kontroversiella ämnen heter liksom Tino, Amino och Mauricio, det är ju inte för att de inte har blivit kallade för rasister. Det är ju för att de inte bara bryr sig lika mycket när de blir kallade för rasister. Som till exempel Thomas, Anna eller Marcus. Det är alltså att vara rädd för vad grannen ska tycka om ens värdegrund. Det är alltså en väldigt svensk egenskap. Och det är kanske till och med fint. Alltså det är i grund och botten en väldigt fin egenskap. Alla vill liksom vara dygdiga människor i grannens ögon.
Mm.
Men det här är liksom weaponized, den här kulturella fenomenet. Det liksom utnyttjas för att utpressa folk till underkastelse. Och det har gjorts till ett vapen av liksom överheten att bibehålla status quo.
Mm.
Så, och det här kommer inte till tredje punkten. Alltså deras enda makt är att de uppfattas som mäktiga.
Just det.
Alltså, av allting som är sociala konstruktioner så är en tykonoms makt en social konstruktion.
Just det.
För den skriver där för att folk tror att den här har något viktigt att säga. Och sättet de får makt också är att man går i försvarsställning mot deras anklagelser. Och sättet de förlorar makt är att man skrattar åt dem.
Mm.
Och det här är varför Jens Ganman också är extra hatad. För han har ju fått oss att skratta åt dem.
Just det.
Det tar ifrån dem hela deras makt. Och jag tycker han gör fel i att... Och det här läste jag faktiskt en tråd av Hynek Pallas, som var en värdelös tråd i övrigt. För han bara, vi ska behandla rasismbegreppet seriöst. Och försökte problematisera det här. Man klarade varken av att definiera rasismbegreppet. Och han erkände till och med att Moa använde det i bestämd form. Men han ville ändå försvara sin kompis liksom. Så det blev väldigt många tecken med väldigt lite innehåll. Och sen gick alla liberaler bara, väldigt bra text, väldigt bra tråd, väldigt bra, väldigt tänkande. Men saken är, han lyckades med inget av det.
Men
det han gjorde var, som jag tycker var korrekt, är att han kritiserade Ganman för att han tog det för seriöst. Han anklagade ju för Ganman för drevet, vilket är sjukt, för Ganman har inte skrivit någonting förutom att du, jag gör ner 10 000 spänn om du hittar rasism. Det är inte att initiera ett drev mot någon. Tror mig, Ganman hade kunnat vara tyst. Jag hade startat det här drevet åt honom. Det är mycket bättre att skratta åt dem, att ta deras epitet, förstärka dem gånger 10 och bära det med ett garv.
Ja.
Och det här är exemplet. I inlägget så tar jag ju Moa Berglöfs anklagelse och sen så gör jag det till något värre, nämligen pedofili mot Jens Ganman och också mot stackars Mustafa får en släng. och när skrattet utbryter, då förlorar hon ju sin makt.
Precis.
Men kom ihåg att de här besvärjelserna funkar åt båda håll. Nämligen den som anklagar någon för att vara en häxa måste ju ta begreppet häxa på allvar. Den kan inte säga, jag anklagar dig för häxa och jag bränner upp dig. Och sen om du blir anklagad för häxa så kan du säga, lol, häxor finns inte. Alltså det funkar ju inte. Så liksom, det bästa sättet att hantera en häxprocessare, det är ju liksom kasta ner den i vattnet och se om den flyter. För den måste själv liksom, sekunden den säger så här, nej, det här funkar inte, då kan den inte vara en häxprocessare längre. Och det är här man måste liksom inse att det är du som har makten. För du kan skratta åt dem och inte ta dem på allvar, men de måste ta de här besvärjelserna alltid på allvar.
Precis.
Och då kan du använda deras måttstock mot dem. Nämligen, ta redaktionsbilden på DN och sen räkna hur många blattar du hittar där. Hitta liksom, mät antal invandrare i deras skolor, i bostadsområden, arbetsplatser. Pratar de om mångfald, mät deras mångfald. Pratar de om rasism, mät deras rasism. Ta alla sätt de använder för att tysta er, använd den tillbaka mot dem. Och sekunden de, och jag kan lova dig att reaktionen på det per automatik kommer bli att de kommer börja släppa de här besvärjelserna. För att det kommer bli för jobbigt för dem att leva med tanken att de är det de anklagar andra för. Det kommer vara för jobbigt för dem, så då kommer de istället släppa de här epiteten. Och säga, nej men sånt är inte viktigt. Och det här var det som egentligen påbörjades 2014-2015. Nämligen man började ju liksom intersektionellt anklaga alla andra. Jag kommer ihåg, jag började liksom, men jag är ju rasifierad, hur kan du våga säga emot mig? Jag har ju tolkningsprivilegium här. Du som vit man. Alltså jag körde det mot Anders Lindberg och alla de här hela tiden. Det var skitkul. Ett exempel, ta Moa Berglöf som då skickade liksom den här anklagelsen. Jag vill att du googlar hennes namn och sen googlar nedlagd skola.
Okej.
Jag vill att du provar göra det åt mig.
Jaha, missförstånd ledde till nedläggning av byskola.
Ja.
Jaha, det är jättesvårt för oss att utkräva ansvar. Vem har gjort vad och varför, säger föräldern Moa Berglöf. Vad gäller det här?
Så Slimmingeby skola råkades läggas ner av Centerpartiet av misstag. SD ville behålla skolan, så tack vare SD så fanns mandatet att behålla den här skolan.
Mm.
Men Centerpartiet råkade rösta fel. Så, men man lyckades lösa det så skolan fick fortsätta. Och Moa Berglöf var ju väldigt, väldigt upprörd, för hennes barn går i skolan där. Okay. Vilket alltså är intressant av flera punkter, nämligen ett, det verkar vara okej att använda SDs röster för att bibehålla så att säga, när det gynnar dig. Men frågan är, och Centerpartiet råkade rösta fel där, men den lyckades ju korrigera och Moa Berglöf var väldigt upprörd. Men jag tycker det är intressant att googla Slimmingeby skola. Vad är det för skola? Mm. Jag tänker, Moa Berglöf, denna mångkulturella liksom, fantast, denna antirasist, det måste ju liksom, det måste vara en väldigt bra skola med bred mångfald och så vidare. Och jag hittar faktiskt en bild från Sydsvenska, som, alltså Syd-DN som den kallas, alltså som då lagt upp ett litet gruppfoto på den här lilla byskolan där det går runt 100 elever. Det är en förskola, alltså F till en förskoleklass till sexa. Och jag har bara tittat på den här, och jag vill visa den här bilden till dig. Och jag menar, vi kan nog inte publicera det, för vi skulle få för mycket skit för att vi outar ungar. Trots att bilden är publicerad på Sydsvenskan skulle vi säkert få as mycket skit för att vi lägger upp den. Men jag vill att du tittar på den här bilden. Alltså, och jag vill bara säga att 44% av Skåne har någon form av utländsk bakgrund. Uh-huh. Inte Malmö, inte någon, utan Skåne har utländsk bakgrund. Hittar du någon som inte är blond på den här bilden? Alltså inte nog med att det är liksom, inte nog med att det är vitt så att säga, det är blont. Det är blont.
Det är det faktiskt, det är fan anmärkningsvärt många blonda. Det är helt sjukt.
Nästan som att man inte tror att det är en recessiv gen så att säga.
Eller hur? Alltså är, precis, exakt, är inte liksom brunhårigt, trumfar inte det? Alltså det är så här, ja, det är dominant
ja,
liksom.
Ja, det är en dominant gen, men ja, inte här i Slingeby skola.
Jävlar alltså.
Och jag vill bara säga, 44% av Skåne har någon form av utländsk bakgrund.
Ja.
Och hon lyckas leva och bo vitare än näste fem i liksom, en NMRs näste fem i Dalarna.
Ja.
Är inte det helt sjukt?
Ja.
Och det här jag upptäckt är, de lever det liv som de anklagar andra för att vilja leva.
Ja.
Och det ser man hos alla som har tagit henne i försvar. De lever det liv som de anklagar alla andra för att, och en av de här, Joakim Sander, han är författare. Jag påpekade det här liksom då om Moa Berglöf, hur märkligt det var, ja, men under Staffanstorp Gate liksom, att hon bodde så vitt liksom. Mm. Hon har liksom bara pursvenska grannar och har flyttat från en storstad till en liksom byhåla, inte ens byhåla men Skurup liksom, för att verkligen liksom, ja, men varför hon har gjort det är oklart. Mm. Men det är ju white flight.
Ja visst.
Jag menar, och det här är intressant för att det är alldeles skitsamma, alltså folk som flyttar från Malmö till förorter och villaförorter, de gör det säkert av tusen andra skäl top of mind.
Mm.
Nämligen, ja, men det är bättre skolor eller friskare luft, det kommer ut ur stan liksom. Men det är fortfarande white flight.
Ja.
Det är jag tror andelen som säger så här, nej men jag flyttar på grund av det rasmässiga läget här.
Nej men den finns ju typ
det
inte.
Det finns ju inte. Alla som flyttar är ju också, det här är ju intressant, det finns ju forskning på det. De som är först med att flytta är oftast de som är mest positiva till mångfald.
Mm.
Så jag menar, den finns ju, men den sker ju alldeles oavsett. Och då kan vi fråga sig vem som är antirasisten så att säga. Nämligen Moa Berglöf som då lever som NMR vill att vi ska leva. Och har gjort val som leder till att hon lever som NMR vill att alla ska leva. Eller är det Jens Ganman som liksom hänger med någon jäkla tajikisk pojke och liksom åker land och rike ut runt med honom och försöker definiera vad som är svenskhet, som är en volontärarbetare på en flyktingförläggning som liksom försöker få händerna liksom skitiga för att ta reda på hur fan det här ska gå ihop.
Mm.
Ja, men vem är det som är rasisten och vem är det som, alltså om man ska titta på rasism som inte bara som de här människorna gör, nämligen om det är summan av dina handlingar, inte din intention, ja då är ju det är Moa Berglöf och gänget som är rasisterna, om det är så vi ska använda,
ja, enligt den definitionen, ja.
Men det är det jag vill att man liksom kommer ihåg ur det här, är att när någon anklagar er för någonting sånt, då bär ni det epitetet stolthet. Om någon anklagar er för att inte använda god ton, ja, men då startar ni en podcast som heter God ton. Bär äg det.
Under många år så har det ju liksom hävdats att högern svartmålar Sverige och liksom olika delar av Sverige genom att man beskriver det man ser med negativa ordalag.
Ja.
Och det här är ju en vänsterbildsättning som egentligen syftar till att tysta högern. Men idag skulle jag säga att den här vänsterbildsättningen, den har misslyckats, för att det är så jävla stora problem i Sverige att de blir liksom synliga för en bredare allmänhet, och alltså, så det blir liksom att ingen köper att det här handlar om svartmålning när någon beskriver vad som händer i Sverige i negativa ordalag, utan folk kan ju se själva hur det ser ut liksom. Mm. Och därför så har vänstern i hög grad släppt talepunkten om svartmålning. Alltså, såklart så finns det några som krampaktigt håller kvar vid den, men de flesta har gått vidare till plan B. Alltså plan A är då svartmålning, alltså förnekandet. Men plan B är förminskandet. Alltså man förminskar och relativiserar problemen. Till exempel så visades plan B-metoden när Göran Greider var med i Nyhetsmorgon. Så här lät det.
Han tycker att han ser stora framgångar redan nu med den här operationen.
Mm,
håller ni med om det?
Ja, det är ju ingenting man ser som vanlig människa direkt, det kan man ju påstå. Men det är viktigt att hålla två saker i huvudet samtidigt. Det är ju så att de här sprängningarna, det är fruktansvärda saker som gör människor oroliga. Samtidigt är det ju inte så att hela Sverige håller på att kollapsa eller något sånt där. Va? Jag menar, 99,9% av människorna är väldigt fredliga varelser som vill leva ett bra liv. I 99,9% av tiden som vi rör oss i samhället så inträffar inget farligt. Vi måste ha perspektiven där, för när det blir en sån här väldig koncentration kring de här frågorna så får ju människor fel föreställning om att hela samhället börjar att klappa ihop, och det tycker jag man får vara försiktig med. Alltså. Mm.
Samtidigt som det är viktigt att vi har en koncentration på de här ämnena, för det är så pass allvarliga saker.
Ja, så är det.
Så han, motvilligt så erkänner han då att sprängningarna är allvarliga, men han förminskar det här genom alltså en talepunkt om att hela Sverige håller inte på att kollapsa, och som bevis för sin tes då så säger han att 99% av alla människor är fredliga varelser, och 99,9% av tiden som vi rör oss i samhället så händer inget farligt.
Nej, är det här motsvarigheten till granen brinner inte?
Nej, men precis.
Det här är ju Fredrik Reinfeldt, vadå, brandgran?
Precis, och det är en jävla intressant jämförelsepunkt. Jag tänkte på filmen eller dokumentären Restrepo. Den har du sett. Alltså för de som inte har sett den, så det är alltså, man får följa ett amerikanskt kompani i Korengaldalen i östra Afghanistan. Och under den här tiden så det var den farligaste platsen på jorden. Och de var liksom hela tiden, det var en jävla massa eldstrid mot talibanerna där och sådär. Och USA hade liksom problem med hur de skulle hantera de här soldaterna när de återvände till USA. För det var ingen som hade liksom varit med i så många eldstrider sedan andra världskriget. Så de visste liksom inte, vad gör man med en människa som har varit i så här mycket eldstrid? Det fanns ingen upparbetad metod för det.
Mm.
Men även de snubbarna hade liksom en vardag som till den absolut största delen var händelsefattig. Alltså 99% av tiden hände ingenting. Men frågan är, vad har det för relevans liksom när din polare har fått en kula i huvudet? Alltså, ska man känna tröst över det?
Ja, men imorgon kommer
det liksom
nog förmodligen vara lugnt.
Ja, exakt. Så här, jo. Men nu är det viktigt att fokusera på att 99% av vår vakna tid så regnar inte kulor mot oss. Liksom. Det är så jävla konstigt perspektiv. Och vad gör en Greider och hans vapen?
Men det är också en halmgubbe.
Ja.
Det är ju ingen som anklagar att nej, men det är, i 99% av fallen är det skottlossning överallt.
Nej, det är ingen som har påstått det.
Det är här bara att den där 1% fanns inte förut.
Precis.
Det är det. Men också den här idén om att, alltså, även i de värsta krigsområdena vi kan föreställa oss, ta Syrien exempelvis, där det har varit liksom storkrig. Mm. Liksom, det är en mikroskopisk andel av befolkningen som har krigat.
Jag vet. Det här är liksom, så det jämförelsepunkten är helt liksom irrelevant. Det finns, alltså han
nej, det är en slags Star Wars Syrien, för situation. Det är bara 1% av befolkningen som har krigat, för att 99% är ju bara
ja. Alltså, precis. Men vad de gör, han då Greider och hans vapendragare på vänsterkanten, det är ju att fokusera på fel saker som vanligt. Alltså de fokuserar då på det talade ordet som att, problemet var liksom det talade ordet, inte vad som sker. Alltså han försöker skydda Sverige från en negativ vokabulär. För den negativa vokabulären kan då skada landet. Det är som en förälder som håller för ögonen på sitt barn när det visas nyhetsbilder på liksom svältkatastrofer på TV. Alltså, men saken är att Sverige är inte ett litet barn som behöver någon hand lagd för ögonen, utan den handen löser liksom inte svältkatastrofen. Och det här beteendet från Göran Greider, det är liksom inget nytt. Så länge jag kan minnas så har det diskuterats ifall Bamse är kommunist. Och det kan man ju tycka är trams, men helt utan grund skulle jag säga att det är inte. I en utgåva från 1983 av Bamse, då hyllades Mao. Så här stod det i en liten faktaruta. I Beijing finns världens största torg, Tiananmen, den himmelska fridens torg. Där samlades den 1 oktober 1949 miljoner människor för att höra Mao Zedong utropa Folkrepubliken Kina. Landet var befriat från de krigsherrar, affärsmän och utlänningar som tidigare styrde. Före denna befrielse svalt vissa år många miljoner människor ihjäl. Efter 1949 har man delat maten mer rättvist och ingen svälter. Det är en av 1900-talets viktigaste händelser. Var fjärde människa på jorden är ju kines. Och verkligheten var den att Mao genomförde det som kallades det stora språnget. Och det stora språnget handlade om att Mao ville åstadkomma ökad stålproduktion och ökad produktivitet i jordbruket. Vilket då, han gjorde det genom att införa statliga kollektivjordbruk som kallades folkkommuner. Och resultatet var att hela jävla landsbygden drabbades av svält. Alltså tiotals miljoner människor drabbades av svält. Men Rune Andreasson som skapade Bamse tyckte ändå att den rimliga bildsättningen till Sveriges alla barn var att Kina var ett himmelrike där maten fördelades rättvist. Så alltså, vänsterns förskönande av verkligheten har alltså gamla anor. Göran Greider sitter liksom i Nyhetsmorgon och viker sig dubbelt för att rikta bort fokus för hur verkligheten ser ut. Och det utgör ett led i en gammal vänstertradition. Alltså det åvilar varje ansvarstagande opinionsbildare inom vänstern att sminka grisen. När verkligheten är åt helvete så ska man förneka och sen förminska den till oigenkännlighet. Och det här sker bara när verkligheten stämmer illa överens med ens egen ideologi.
Oh ja, men när verkligheten går i linje med din ideologi, då jävlar ska den stora trumman fram. Alltså.
Exakt, så att till exempel alltså klimathotet, det diskuterar man. Liksom där finns ju då en öppning för vänsterideologi. Det finns ju liksom möjligheter att använda klimathotet som en förevändning för att legitimera tillväxthatiska reformer. Mm. Så i de lägena har man ingen som helst problem med liksom ordalagen. Då pratar man gärna i precis hur negativa ordalag om tingens ordning som helst.
Nej, då är det alltså domedagen.
Ja, exakt så.
Alltså, det är ju så roligt, för de använder domedagsprofeter som en epitet mot höger när de sa du skjuts det inte lite mycket nu, då är det så här domedagsprofeterna och sen bara så här, nästa sida faktiska domedagen.
Ja, jag vet. Men och det jag efterfrågar är liksom inte något överord om tillståndet i Sverige. Jag menar inte att man ska måla med den liksom kolsvartaste färgen när man beskriver Sverige. Men verkligheten är den att Sverige hade 257 sprängningar 2019 när våra grannländer knappt hade några. Alltså, och vi sticker ut i dödsskjutningarna också. Det här är liksom inte att svartmåla Sverige. Det är att beskriva verkligheten som den är.
Men kom ihåg också hur ineffektiv deras metod är.
Mm.
För jag menar, Bamse i all ära.
Mm.
Det är ingen vuxen människa som läste Bamse på den tiden, som är vuxen nu, som skulle förneka att Kinas kommunistiska stora språnget var en bra grej. Liksom. Eller som skulle säga det.
Nej.
Eller som skulle förneka att Kina inte ledde till massvält. Mm. Och att kommunismen inte ledde till det.
Mm.
Alltså, observera hur ineffektiv deras metod är. Observera hur ineffektivt det har varit för dem att sminka grisen de senaste åren.
Mm.
För att verkligheten trumfar alltid de här tykonomernas ord.
Jag vet. En fun fact förresten. Han som läser Bamse på alla såna här ljudband, Olof heter han, du vet, han Bamse och katten Jansson vill krossa kapitalet.
Ja,
det blir kul. Han, gissa vem som är hans barnbarn?
Nej.
Greta.
Nej.
Så tacka fan för att Greta känner avsky för tillväxt liksom. Hon fick ju Bamse med bröstmjölken.
Ja, men det kan man förstå verkligen. Men det är intressant att se hur den här oheliga liksom alliansen mellan liberaler och vänstermänniskor som fanns i migrationsfrågan.
Mm.
Det är intressant hur den har bara direkt översatts när det kommer till klimatet.
Ja.
Alltså verkligen, det är de här symbolerna som de bara enas kring, kring mångfald, nu är det Greta, och vi sa väldigt många det så här. När Malena Ernman slutade de facto sjunga om flyktingar och började sjunga om klimatet.
Ja.
Då var det alla så här, okej, men de förlorade den här fighten, nu är det nästa fight liksom. Och sen så är det verkligen så också. Alltså de går, alltså det är exakt samma människor som bara vänder blad.
Jag vet.
Och bara går över till nästa konflikt liksom. Och vad är grejen, vad är frågan efter klimatet? Vad är frågan efter de här? Det kommer vara exakt samma människor som bara obrytt efter att ha haft fel efter fel fel. Och det här är ju därför man sminkar grisen. För att titta någon på grisen så inser ju att de här människorna har ju fel.
Mm.
Och det är ju därför så länge folk tror liksom, att liksom, tro på att kejsaren inte är naken, så kan de i alla fall upprätthålla, för de sig själva upprätthålla någon form av liksom, skimär att de här människorna har rätt på någon punkt. Men det har de ju inte. De har fel allihopa. Och det är därför de inte vill att folk ska se verkligheten. Precis som att han hade fel om att Kina liksom, liksom att man inte svalt på grund av kommunismen. Precis som att Göran Greider hade fel om migrationen, att det inte fanns någon. Göran Greider var ju den som sa, det finns inga motsatsförhållanden mellan välfärd och liksom öppna gränser. Alla de, på punkt efter punkt har de här människorna haft fel. Och varje gång har de försökt misskreditera, smutskasta, svart, liksom påstå att man svartmålar så fort du har haft några kritiska synpunkter eller försökt beskriva verkligheten som den är. Men till slut trumfar alltid verkligheten. Och det här är ju Margaret Thatchers gamla saying liksom. Du kan förneka verkligheten, men du kan inte förneka konsekvenserna av verkligheten.
Nima Vesey, han är en av 50 personer i världen som har något som kallas för hypertymesi. Och det här innebär att han kan minnas allt i sitt liv.
Oh.
Alltså allt, minut för minut.
Fotografiskt minne på crack. Liksom.
Ja. Och alltså, han hade då alltid haft ett bra minne. Men en dag så hände något. Den 15 december 2000- så började hans hjärna liksom spela in verkligheten. Och sen dess så kan han då liksom vandra i sin hjärna som att det var liksom hyllor med DVD-filmer. Och så bara plockar han liksom ut de här välsorterade filmerna. Och så kan liksom minnen spelas upp för honom. Så han kan bara välja datum och så kommer det liksom spelas upp för honom.
Åh, fy fan, vad häftigt.
Ja, och alltså,
det här är normalt i övrigt?
Ja, precis. Och grejen är så här, det här är ju svinfett. Det är ju en superkraft. Men det måste ju också vara en jävla förbannelse. För att glömma kan ju vara en välsignelse.
Ja, verkligen.
Alltså, tänk liksom allt negativt skit man upplevt. Det är ju jobbigt att minnas allt. Och jag lider av en lätt form av den förbannelsen. Alltså, jag har den här förbannelsen fast väldigt selektivt. Jag minns alla socialt jobbiga situationer. när jag hamnar i en socialt jobbig situation, då händer något i mig. Då jag får en isklump i magen och så börjar hjärnan filma. Och jag har ett jävla bibliotek med jobbiga situationer som jag ofrivilligt hamnar i ibland. Och liksom, Då tar min hjärna ett av de här jävla minnena och spelar upp för mig, fast jag aldrig har bett om det.
Det här är ju den stora skillnaden mellan dig och Nima förmodligen. Han måste gå in och liksom öppna det här biblioteket och plocka ut den här grejen ur hyllan. Men alltså, din är mer en jukebox förmodligen som bara väljer på random och ja, ger dig den här obehagskänslan som finns. Ja, men jag vet exakt.
Det här är en jukebox som står i liksom en tyst lässal. Jag försöker tenta plugga och så är det någon jävel som sätter på en jävla rockabilly-låt istället. Liksom. Jag har inte bett om det. Och när de här, när skiten spelas upp för mig, det är typ, alltså det är som ett så här, som ett tryckvåg, som en, liksom en explosion i bröstet, och så får man så här bara en tryckvåg, och det ljudet liksom spelas upp inom mig varje gång jag spelar upp ett ångestminne.
Det är ju som den här, när allting bara blir slow motion, ja, i filmer och så, ja, bara...
Till exempel, ja, jag brukar alltid gå till jobbet. Det är en rätt trevlig promenad på typ en halvtimme. Och där så brukar jag passera en massa förskolor. Och en dag så var det värsta draget på en av de här förskolorna. De hade typ... Ja, men de hade någon slags så här morgonkonsert, så alla barnen var utomhus på typ som en, ja, vad ska man säga, inte innergård utan utegård då. Och så hade de ställt ut feta högtalare och pumpade så här hög housemusik, och det var liksom succé. Alla barnen bara jublade och hoppade runt, och det här var väl sannolikt ett sätt för lärarna då att få barnen att röra på sig utan att tänka på det. Men det var så jävla klockrent, och så var det så här fint väder, och du vet, man ser 30 kids jubla åt Avicii eller något, mm, sånt där. Liksom. Det var en så här härlig scen. Så jag tog fram min kamera och började filma, för jag tänkte att jag skulle visa min fru. Och då möter jag liksom en förskolelärares oroliga blick. Hon säger någonting till en lärare bredvid, och liksom en av dem bara drar så här instinktivt ett av barnen till sig, så här, en så här skyddande gest liksom. Här ser jag mig själv utifrån. Alltså jag står i dubbelknäppt rock med så här svettpärlor på överläppen för att jag har tagit en rask promenad, och står och filmar barn på ett dagis. Alltså jag tickade varje pedofilbox som finns i världen. En annan då. Caroline hade en kompis från Skåne på besök. Vi hade käkat middag och middagen var klar. Vi hade druckit upp vinet och kvällen gick mot sitt slut. Och jag gick in i badrummet och borstade tänderna och gjorde mig redo för sängen. Och så liksom när jag ska gå och lägga mig, då passerar jag soffan som hon, gästen då, ska sova på. Och vi står liksom kanske 4 meter ifrån varandra. Och så så här sträcker jag på mig så här, för jag är trött, och har armarna rakt ut åt sidorna, och så säger jag bara, men godnatt då. Och hon bara, jaha, oj, ja, godnatt. Och så bara, går hon plikttroget de här smärtsamma 4 meterna emot mig och kramar mig. Alltså hon trodde alltså att armarna var utsträckta för att jag avkrävde henne en godnattkram.
Åh, nej.
Och inte bara det, alltså att jag liksom stod still och bara med armarna ut och bara så här väntade på att hon skulle gå till mig.
Ja,
som att hon
smärtsamt.
Var ett litet barn.
Åh gud. Åh gud, vad det här är ont.
När jag gick i gymnasiet så hade vi en villa med ett tv-rum i ena änden av huset. En kväll ganska sent så satt jag upp och kollade på en ganska rolig dokumentär. Den handlade om hur vi, alltså hur vi ser på människor från olika länder och liksom om det stämmer överens med verkligheten. Alltså det, typ, alltså det var lite så här att man spelade på ens fördomar och även om hur vi faktiskt är som folk i olika länder och sådär. Och den plöjde igenom land efter land i Europa och så hamnade den i Frankrike. Och där var liksom temat då myten om fransmän som charmörer och romantiker. När man då skulle få se den egentliga fransmannen, som då inte var en charmör eller sådär, så fick man följa med några fransoser in på en strippklubb. Och just när det då visas en scen med blinkande lila och rosa ljus, på när en tjej går ner på en annan tjej på en scen, så kliver mamma in i rummet. Alltså hon kastar en blick på tvn men vänder. Och klockan hade liksom slagit porr. Den var efter 12. Vi hade alla filmkanalerna liksom. Så det var uppenbart att hon liksom trodde att jag satt och kollade porr. Men det helt sinnessjuka jag gör då är att jag inte bara ser det här, bara okej, win some, lose some. Hon tror att jag har kollat på porr, släpp det och gå vidare. Utan jag liksom jag jagar liksom efter henne.
Nej.
Och så här, hinner ikapp henne i tvättstugan och bara så här, vill du sitta upp och kolla på en dokumentär med mig? Det är ganska kul faktiskt, med lite olika kulturer och sådär. Alltså, hon bara så här, hon stod och vek tvätt. Hon mötte inte ens min blick, så här, log snett liksom. Men jag hade aldrig insisterat på att hon skulle kolla på ett enda jävla tv-program i hela mitt liv. Bara en andra ångestvåg sköljer över
Gud,
mig.
Gud, jag mår då. Det här är så här, jag läste en liknande så här sekundär skamgrej. Jag får den här känslan. Och jag läste om en kille som, det här var ett Twitterinlägg på engelska. Då han beskrev en, när han var i parken. Och då en kvinna bara började skrika så här, men den som vill ha glass kommer hit, liksom. Så springer han dit. Massor av barn samlas och han springer efter liksom, och ställer sig där. Och hon bara, vem är du? Efter ett tag, då inser han, det är ju hennes barn.
Nej.
Alltså, det är ju, hon har ju bara kallat sina barn och de blev glass. Och så har han bara sprungit dit.
Fy fan vad hemskt.
Den jävla gökungen liksom.
Men jag blir så här, jag blir inte av med de här jobbiga minnena. Jag hade ju liksom, jag hade ju gärna haft en superkraft som typ gör att jag kan komma ihåg all fakta. Men, ja. Eller så här, fan, det är bara någon fucking novelty. Alltså räkna tändstickor som har fallit i golvet liksom. Mm. Varför måste jag ha hemska sociala awkward situationer? Varför är det min jävla superkraft?
Ja, men jag när jag får den här, att det plötsligt bara dyker upp, den här jukeboxen börjar spela.
Mm.
Då börjar jag prata högt med mig själv.
Ja, man kör ångestläten.
Ja.
Ja. Mm. Alltså, och Caroline känner ju liksom mig så väl nu, så hon vet ju när jag skälls över ett sånt här ångestminne. Jag står typ och diskar så bara... Så, hon bara, vad tänkte du på?
Nej, men det är just det, att prata högt med sig själv är ett sätt att liksom... kväsa den här inre jukeboxen som bara försöker berätta det här sköna storyn lite till dig. Du mår lite för bra för tillfället. Det är dags att må dåligt. Ja, jag vet exakt vad det är.
Det var allt för den här veckan. Och om ni vill stötta den här podden så kan ni göra det på patreon.com/godton. Där kan ni skänka allt från $1 och uppåt. Det betyder skitmycket för oss. Man får då tillgång också till den Facebookgruppen som vi har för alla våra Patreon-medlemmar. Där man diskuterar bland annat sånt som vi har pratat om i podden. Men även annat som kan vara av intresse. Annars kan ni följa oss på god-ton på Instagram. And that's about it.
Ja, och annars så hörs vi nästa vecka, va?
Det gör vi.
Då ser vi det. Hej då.
Ciao.